Det är fantastiskt att vara gäst hos er och få lov att tala också, både jag och min familj. Jag är väldigt tacksamma. Så jag heter Daniel Engelbrekt. Min fru heter Hanna. Vi har Otto, Selma och Ines här. De finns någonstans, jag vet oftast inte var. Men det är ett gott tecken. Och vanligtvis så vet jag ganska väl vad mina barn är, för vi går på samma skola. De är elever och jag är rektor på skolan. Och det är så jag är kollega med Marie också. Och vi bor i Örkelljunga. Jag ska ju få lov att tala över ämnet korset förändrar allt. Och jag blev väldigt glad för ämnet när det väl kom och när Carolina förklarade lite kring det. För man kan ju dels bara känna det fantastiska. Korset förändrar allt. Sen kan man också fundera på förändrar det allt? Förändrar det allt? Och så har jag fått lov att vrida och vända på det. Och jag har tre föredrag, ett ikväll, sen ska ni få sova, och så är det två till imorgon bitti. Och det här ikväll kommer handla om hur korset förändrar allting i Petrus liv, lärjungen Petrus. Men det förändrar också saker i historien, i samhället, i våra liv och i våra tankar. Och då kommer jag imorgon prata om politik. Vi kommer prata om politikern Pilatus och fråga oss, förändrar det någonting i mötet, Jesu möte med politiken, förändrade någonting? Och sen kommer jag ta en andra passet imorgon, en laddad politisk fråga, och fundera på, förändra korset någonting i klimatdebatten? Och så undrar ni liksom, tar man detta på ett påskläger? Det ska jag förklara imorgon varför jag tänker använda ett påskläger till att prata om de här sakerna. För jag tror att korset förändrar allt. Så missa inte det. Håll er vakna, sov gott i natt och välkomna tillbaks då. Vi kan väl be en bön. Jesus, låt ditt kors få förändra allt. Amen. Det finns ju två stycken lärjungar som sticker ut i den här passionsberättelsen som texterna i påsk handlar om. Den ena är det tragiska exemplet Judas. Han sviker Jesus, han säljer honom och han går bitter bort och tar sitt liv. Den andra som också förnekar Jesus, det är lärjungen Petrus. Han har en annan utgångspunkt, för han förnekar på det gruvligaste och grövsta sätt. Men han blir kyrkans främsta ledare därefter. Och det är det vi ska titta på. Så jag väljer ut några stycken ur texten om Jesus och Petrus. Då sa Petrus till honom, även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Just denna natt innan tuppen gal två gånger kommer du att tre gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade honom ännu ivrigare. Även om jag måste dö med dig kommer jag aldrig att förneka dig. Och samma sak sa de andra också. De förde Jesus till översteprästen. Och där samlades alla översteprästerna, de äldsta och de skriftlärde. Och Petrus följde efter Jesus på avstånd ända in på översteprästernas gård. Där satt han sedan bland rättskärnorna och värmde sig vid elden. Och medan Petrus var nere på gården kom en av översteprästens tjänsteflickor dit. Och när hon fick se Petrus där han satt och värmde sig såg hon på honom och sa, du var också en av dem där, också med den där Jesus från Nasaret. Men han nekade, jag vet inte vad du pratar om, jag förstår inte. Han gick ut på yttergården och då på goltuppen. Tjänsteflickan såg honom och sa igen till dem som stod där, men han är ju en av dem. Men Petrus nekade igen. Strax därefter sa de som stod där återigen till Petrus, men visst är du en av dem, du är ju Galilea. Men han började förbanna och svära, jag känner inte den mannen som ni talar om. Och strax goltuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg orden som Jesus hade sagt honom. Innan tuppen gal två gånger ska du tre gånger förneka mig. Och han brast i gråt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Du kan lägga märke till det. Att författaren Markus, evangelieförfattaren Markus, han bygger upp den här berättelsen på ett så otroligt snyggt sätt. Han låter det finnas två parallella berättelser som pågår samtidigt. Båda, Jesus och Petrus, står inför rätta i domstol. Den ena inne i domstolen och den andra utanför. Jesus inför stora rådet och Petrus bland tjänare och soldater. Bådas trovärdighet ifrågasätts. Den ena av dem är trovärdigt vittne och den andra är inte trovärdig. Markus anställer den här frågan: vad betyder det egentligen att vi har ett trovärdigt vittne och vi har ett icke-trovärdigt vittne i en sån situation? Att Jesus är trovärdig och att Petrus inte är trovärdig. Och så ställer han samma fråga retoriskt till oss: är du ett trovärdigt vittne? Har du det som krävs för att kunna stå i en sån situation? Och Markus visar att det inte är många av oss som har det. Vi har predikan i tre punkter. Först om Petrus misslyckande. Sen hur Petrus han blir helad och övervinner den nederlag som han har hamnat i. Och så kom den tredje, om det nu är så att vi är fler som honom. Hur går det till att bli helad och övervinna nederlag? Kan vi bli det? För när Petrus står där så har han, om vi tänker oss en amerikansk filmscen, så står man inför rätta och så ska man avsvära sin ed för att kunna vara ett sant vittne. Så har han absolut gjort det. Vi läste i texten att han har inför de andra lärjungarna med eftertryck sagt att jag ska inte förneka dig om så alla andra kommer göra det. Jag kan vara sann, jag kommer stå på mig, jag kommer vara lite bättre än alla andra. Och Petrus, ja, vi ska inte frakta honom för att han säger det. För han är faktiskt den enda av dem som vågar följa med hela vägen in på prästernas förgård. Efter att soldaterna hämtat dem i Getsemane och de har förts in genom staden, så flyr de andra. Men Petrus, han är modig. Han är faktiskt bättre än många av de andra. Och han står där på lite avstånd, men med stor risk för sin egen situation. Vi ska inte säga att han är feg. Det kan vi inte hålla om vi tänker oss in i situationen som han gör. Men när han väl har kommit så långt så misslyckas han spektakulärt. Tre gånger förnekar han. Och inte bara det. Det står att han förbannar och att han svär. Och att han säger: jag tror inte att jag har någonting med den mannen att göra. Blanda inte ihop mig. Och så tänker han: ja, ska jag rädda mitt skinn så får jag liksom ta det bästa möjliga lösningen som finns till hans. Jag vill inte korsfästas. Och så gal tuppen och så går han ut och gråter bittert när han inser vad han har gjort. Det kan vara så att vi känner igen den situationen. Vi tänker att om någon känner till förutsättningarna i mitt liv så borde man ändå förstå varför jag gör sådana val som jag gör ibland. Man skulle vilja liksom ha goda ursäkter, för det är väl inte meningen att vi ska behöva mista livet. Utan vi bygger upp en förklaring. Och ju högre vi har stått upp på stegen, som vi ibland kan liksom tänka: har jag stått och lovat detta inför församlingen? Har jag stått och lovat det inför vänner? Har jag haft en hög, stark attityd inför min fru och min man? Så blir kraschlandningen mycket, mycket större. Vi kanske ska förstå Petrus att ju högre upp man står, desto starkare blir fallet. Och så säger författaren Markus att det finns väldigt många sådana här rättegångar som vi alla står inför. En sån situation sker med oss var och en precis i livet där vi lever. Kommer du tala sanning om du blir ställd mot väggen? Om du skulle riskera inkomster, om du skulle riskera anseende, om du skulle riskera livet? Det är ju faktiskt ett väldigt udda land, Sverige, att man inte riskerar mer än vad vi gör för att vi faktiskt är troende. Och så syftar Markus på att vem skulle klara det? Få skulle klara det. Han säger ett sorgligt konstaterande. Varför berättar man en sån här berättelse egentligen? Varför sätter han igång och vill lyfta fram en berättelse som man skulle kunna hålla tyst om? Markus, hans uppgift är att skriva ner ögonvittnesskildringar som han har hört. Han är en ung man och han lever i en miljö där massor med människor har berättelser att dela med sig av om Jesus. Vad han har gjort och vad han har sagt. Där finns kvinnorna som brukar följa Jesus. Där finns den blinde Bartimeus som kan berätta om vad som hände med honom när han hade fått synen tillbaka. Där finns Simon från Cyrene som har burit Jesu kors. Hundratals människor som alla kan hålla på och berätta och gör det i årtionde i kyrkorna och på gatorna och på torgen och kan berätta sin historia om vad Jesus har gjort. Där kan man inte börja hitta på saker, för det skulle finnas så många som rättar till honom i så fall. Och så finns Petrus där hela tiden. Och traditionen säger att Markus jobbar för Petrus, att han är en tolkare och att han är en medarbetare. Och Petrus kallar honom faktiskt för min son Markus, för att de har ett väldigt nära kärleksfullt förhållningssätt till varandra. Så Markus evangelium skulle egentligen med rätta kallas för Petrus evangelium, för det är Petrus berättelser som Markus nedtecknar. Och allting det berättas offentligt om att Petrus, den främste ledaren, har gjort ett så fatalt felsteg. Han skulle helt enkelt inte kunna skriva ner det om Petrus dels inte hade berättat det själv, för det var han som var vittnet och så hur det hängde ihop. Och han skulle heller inte kunna skriva ner det om Petrus inte ville att detta skulle berättas. Det kan bara vara så att Petrus själv har stått och sagt: skriv ner detta. Och forskarna menar att när Markus väl hade skrivit ner detta så lästes de här texterna varje påsk, precis som vi gör nu. Att man redan vid den tiden hade börjat skriva det. Och då satt Petrus bland de främsta i ledarskapet med de äldsta och var liksom synliga framme vid podiet. Och så läste man texten och så tittar man. Förnekelse, han. Ja, vår främste högste ledare för kyrkan är den som har gjort detta. Och själv sitter han och lyssnar till sitt livs största misstag. Det är väl ändå en ganska märklig situation att tänka. År ut, år in får man höra om misstaget. Och han låter det ske. Det blev väldigt tydligt att Jesus gjorde någonting med Petrus som förändrade honom när han kan utstå detta. För evangeliet, det kommer rakt in i kultur. En skamkultur, en hederskultur. Där man alltid är mån om sig att man ska ha ett rykte. Att man ska visa att man inte förlorar ansiktet. Att man har gjort rätt och att man är hedervärd och får förtroende därefter. Och så kommer en sån här historia in och förändra traditionen och förändra förutsättningarna om hur man talar om sitt ledarskap, de man bara borde tala gott om. För det finns en berättelse i Johannes 21 som är fortsättningen på detta. När Jesus har uppstått från de döda så möter han sina lärjungar i sjön Tiberias strand. Så frågar han Petrus 3 gånger: älskar du mig? 3 gånger frågar han. Och han frågar: älskar du mig mer än de andra? Och Petrus hör ju orden ringer i honom. Han sa att ja, men om alla andra förnekar dig så kommer jag inte göra det. Jag ska vara den som står där längst av alla. Och så erkänner han. Han argumenterar inte emot. Han försvarar inte sig. Han omvänder sig. Han är bara bedrövad. Jag är inte bättre än så här, Jesus. Sån här är jag. Och jag älskar dig, Jesus. Då säger Jesus: för mina får på bete. Han säger: led min kyrka. Bli ledaren. Eftersom du är den största misslyckaren. Den största nederlaget. Eftersom du är den som gjort det största nederlaget så kan du också bli den största ledaren. För bara den som omvänder sig och bara den som bekänner sina synder kan vara den som förstår vad Jesus gör och kan ta vara på det som Jesus gjort så att det blir till nytta i livet. Präktiga liv och oklanderliga människor, det har kyrkan ingen nytta av. Faktiskt inte alls. Ingen av oss känner sig attraherad av präktighet. Petrus han planterar sitt misslyckande ner i den djupa myllan av Jesu nåd. Och där växer det upp en ny välsignelse och ett nytt förhållningssätt som är helt fantastiskt. Om man planterar sitt misslyckande i Jesu nåd, då kan man bli en förvandlad människa. I så fall kan man bli den högsta ledaren. Det säger han till oss också. Det kan ju vara så att en och annan av oss känner att vi går runt och lever plan B i vårt liv. Vi hade tänkt att det skulle vara plan A. Vi hade tänkt att det skulle vara mycket mer ordnat, fixat och tryggt och liksom perfekt på så många andra sätt. Och sen så hände det där som jag fortfarande har att leva efter och de konsekvenser det fick med sig. Ryktena finns där, skulderna finns där, det hänger kvar och det klibbar och det är solkigt. Känsligt att prata om. Och det känns inte som att Jesus kan använda oss efter det. Att man är plan B och att man går runt och är nöjd med det. Jag får nog framöver hålla mig lite grann i bakkanten. Jag är inte den som kan sjunga lovsång längre. Jag är glad om jag ens får lov att vara med. Passiv, för det kommer antagligen skita sig igen. Den bilden kan vi bära med oss. Och i så fall är den här berättelsen för oss som känner så emellanåt. När vi ser en annan man med högmod falla, svära, förbanna, avsäga sig Jesus, men plantera sitt misstag i Jesu nåd, så växer det upp ett nytt liv. Och då är inte det plan B. När Jesus gör undret i vårt liv, då är det alltid plan A han sätter oss tillbaka till. Det är Petrus exemplet på. Och frågan är, hur går det till egentligen? Hur går det till om det undret ska ske i oss? Ja, Markus han gör parallellerna tydliga igen. Att Jesus ifrågasätts, Jesus ifrågasätts och Petrus ifrågasätts. Jesus är inför rätta och Petrus är inför rätta. Jesus är oskyldigt anklagad och Petrus han ifrågasätts för någonting som är sant. Jesus blir dömd oskyldigt, men Petrus blir fri trots att han är skyldig. Ironiskt. Konstigt. Men det är precis det Jesus han sa när han kvällen innan hade delat brödet och räckt om bägaren och sagt: detta är mitt blod, utgivet för er, till upprättelse för många. Att Jesus skulle fördömas i hans ställe, att Jesus led av orättvisa anledningar och att han led ersättande ställföreträdande. Det är inte bara det att Petrus han är fri och Jesus blir straffad, utan Petrus han blir ju fri därför att Jesus blir straffad. Att Jesus han är representanten där inne i domstolen. Petrus han vet inte det. Han vet inte vad det är som händer när han står ute på förgården och förnekar vad Jesus håller på med där inne. Han tänker att, ja, för det är ganska många saker som vi faktiskt inte vet i våra liv, men som faktiskt är de viktigaste. Vi tänker, varför går de inte hårdare åt Petrus? De skulle ju kunna liksom försöka samla inte bara Jesus utan alla andra. Men de är så upptagna av Jesus där inne. Petrus han våndas för sitt liv. Han tror att nu ska de korsfästa mig också. Men det blir inte så. Är det för att han är så duktig på att ljuga? Nej, det är inte för att han är duktig på att ljuga. Utan det är för att folket, översteprästerna, är helt upptagna av Jesus. Helt upptagen av Jesus så att Petrus får bli fri. Det är inte för att Petrus får gå fri för att Jesus blir straffad. Hur går det till egentligen? Det finns en annan rättegång som pågår alltid. Men Johannes skriver, aposteln Johannes skriver i 1 Johannes 1:9: om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och Paulus skriver i Romarbrevet: vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är då den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och värdiga för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svärd, nakenhet, fara eller svärd. Men när de skriver de här texterna, då tänker de på en annan rättssal än den som Jesus och Petrus stod i. Den är inte jordisk, den är någon annanstans. Och när vi ser de här verserna så ser vi oss anklagade inför den domstolen. Och vi som är anklagade försvaras av Jesus som en advokat. Och då börjar Paulus gå igång och säga: vem kan anklaga Guds utvalda när Jesus är den som har gått i döden för oss? Alla vet att om man står inför rätta så ska rättvisa skipas. Och det vet vi. Oavsett om vi skulle vara ateister eller om vi skulle vara kristna. Oavsett om vi är vanliga svenskar eller vi är från någon annan nationalitet, så har vi ett inbyggt system i oss där vi alltid vet att vi står inför någon domstol någonstans, uttalat eller outtalat. Vi står inför rätta och vi måste alltid bevisa att vi duger. Och vi håller på med det dagarna i ända. Om vi märker det framförallt om någon skulle kritisera oss, anklaga oss för att vi har gjort fel på jobbet, så har vi genast så många goda argument att säga: men det var minsann inte jag, och jag tänkte minsann inte så, och det skulle inte bli så, jag visste egentligen bättre. Jag har ett sånt behov av att hela tiden säga det. Och om de inte blir hörda så säger vi att varför kan de inte lyssna på mitt perspektiv? Min fru förstår mig i alla fall. Eller min mamma förstår mig i alla fall. Jag måste hem och berätta för dem. Tror de inte på mig på jobbet så måste jag berätta om det när jag kommer hem. Så att jag åtminstone blir trodd där. Och så håller vi på. Och försvara oss. Säga saker vid rätt tillfälle. Säga saker på rätt sätt. Klä upp oss så att vi ser bra ut. Så att folk tror vi är livrädda inför den domstol som ständigt pågår runt omkring oss hela tiden. För att försvara vår heder. Varför håller vi på så? Jo, om Bibeln säger att när Jesus är din representant i domstol så behöver du inte försvara dig längre. För han har sett och han vet och han är objektiv och han är oändlig. Han talar för oss och vi kan vara säkra på det. Och det har jag hört många gånger. Så i förberedelserna inför detta så insåg jag hur många år jag har gått runt och tänkt så här. Att jag har Jesus som företrädare i den himmelska rättssalen. Och jag har många gånger sagt att nu ska jag inte göra så igen. Jag tänkte det var sista gången nu. Jag ska göra bättre framöver. Och så har jag gjort om det. Men nästa gång ska jag minsann lyckas. Och så har jag tänkt så här att Jesus står som advokat inför Gud. Och så säger han, ja det är Daniel igen. Nu kommer jag med honom igen. Snälla Gud, kan du ge honom nåd? Och så jag tänkte att då säger Gud, okej då, han får väl nåd då. Och så tror jag att Jesus står där för liksom hålla på att tigga och be om nåd varenda gång. Det är en ganska eländig situation att vara en advokat med de förutsättningarna. Man har ett ganska dåligt case och man har ganska dåliga förutsättningar att lyckas. Om man hela tiden ska säga, okej, men en gång till. Om det inte finns några bra argument för att det ska hålla nästa gång, om det inte finns några bra argument för att jag inte ska komma med samma ärende en gång till, så måste man gå över och ta känslomässiga och sympatiska argument och liksom få den där guden till att tänka, men snälla, ge Daniel nåd en gång till. Hur länge ska han hålla på? 41 år har han hållit på med mig. Så fick jag se versen i 1 Johannes 1. Att vi har en advokat inför fadern. Och om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Jesus han står inte inför fadern för att övertyga honom om att han igen ska göra ett undantag och ha lite straffrabatt för mig. Utan han förlåter mig. Inte på grund av nåd utan på grund av rättvisa. För det står att han är trofast och rättfärdig. Det står inte att han är trofast och känslostyrd. Eller trofast och övertalningsbar. Utan det står att han är trofast och rättfärdig. För han bedömer mig rättvist. Så det som händer i himmelens tronsal. Det är att när Jesus kommer som min advokat inför honom igen. Så säger han. Ja det är Jesus, det är Daniel igen. Det är Daniel igen. Och så frågar han inte. Kan du snälla ge lite nåd igen? Utan han säger, här är Daniel. Jag har betalt för honom. Det skulle inte vara rätt någonstans om det skulle betalas först av mig och sen av honom själv. Jag har betalt för honom. Och det som ska vara rättvisa nu, det är att det avtalet gäller. Med mitt blod, med mina sår, har jag betalat alltihop. Det är inte så att han ska gå fram och tigga och be en gång till. Om en chans, möjligen, om det bara funkar i framtiden. Utan han säger, eftersom jag har betalat Gud, så är ditt uppdrag att fortsätta älska honom. Att fortsätta att aldrig släppa honom ur din hand. Att alltid hålla Daniel i din närhet. Att alltid ha din glädje över honom. Och du ska veta Gud att allt det som du uppskattar i din son Jesus, det har jag gett till Daniel. Nu kan du älska Daniel som ditt eget barn. Nu kan du ta honom till dig så som du tar till den som du har allra, allra mest kär. Daniel han är hemma hos dig i evighet, precis som jag är hemma hos dig. Nu har jag tagit alla mina tillgångar, allt mitt, och jag klätt över Daniel. Och det är rättvisa. För det har jag drivit igenom. Så är det att ha en advokat som står i tronsalen och för fram vår rätt. Det är inte några känslomässiga argument, utan det är ren och skär rättvisa för att det är betalt och klart. Om Gud är den som frikänner, för så är avtalet med Jesus, vem är då den som kan fördöma? Det finns en fantastisk sång i Lovherren. Det är skrivet av några olika författare. Den andra versen här, den skriver de den ena författaren, det har jag glömt namnet på. Men den beskriver det som jag tror att Petrus upplevde och som jag så ofta kan uppleva. På nåden i mitt hjärta stödjer jag mig en tid. Men då vid syndens smärta jag miste all min frid. Så länge som jag rördes, så länge det var god lovsångsstämning och så länge det kändes bra och så länge jag var taggad och jag var kvar i den där stämningen med goda vänner som kunde stötta mig i det. Så länge mitt hjärta rördes, då kände jag mig nöjd. Men all min ro förstördes när jag var mindre böjd. När jag inte var i det gänget, när det inte var lovsångsstämning längre, när det inte kändes gött och jag inte hade gott humör och blodsockret var på topp. Den sångversen fanns. Och så fanns det en författare på 1800-talet som sa, vi lägger till en vers till här, han heter Rosenius. Och så satte han till tredje versen. Och så sa han, för han kände igen sig så väl. Men Gud ske lov som lärt mig att felet nu förstå. En bättre grund Gud gett mig som jag får vila på. På nåden i Guds hjärta. Den Jesus åt mig vann. Då han för oss i smärta själv dog på korsets stam. Det är en otrolig skillnad att stå med nåden i sitt hjärta och känna sig lite fram och tillbaks, hur det känns, om jag duger, hur jag ska försvara mig, hur det ska gå egentligen, vad folk ska tycka om mig, eller om det är nåden i Guds hjärta det handlar om. Vår rättfärdighet bor inte här, vår rättfärdighet bor i himlen, och där är den säker. Han är inte bara offret för dina synder just nu, han är offret för dina synder alltid. För att det sitter inte i dig, det sitter i Gud. Så den som fortfarande går runt och känner att det är sådär pinsamhet och som klibbar sig kvar i livet, saker som hände för länge sedan, känner sig ovärdig och fortfarande tycker att jag vill helst inte prata om det. Du tänker att det påverkar dig fortfarande, de där felen du gjorde för länge sedan. Ja, då kan man ju konstatera att förvisso så pratar du ju sanning om dig själv. De där sakerna händer ju. Det skulle man kunna liksom gå tillbaka i historien och se. Du pratar sant om dig själv. Men du gör ju Jesus till en lögnare. Om du ska hålla på och prata om dina fel och dina synder, så har du ju förvandlat Jesus och hans roll som advokat till att vara en stor lögnare. Förstår du vad det innebär? Att gå och klibba kvar med de där känslorna i livet att du inte duger. Du säger att allt det han har lovat dig, det är lögn. Så kan du inte ha det. För vem kan anklaga dig? Eller är det så att du egentligen har det så att du skulle vilja vara din egen frälsare? Du skulle vilja klara dig själv. Du skulle vilja vara den som folk ger äran till, istället för att du skulle behöva ge Jesus äran för det som hänt i ditt liv. Kanske är det så att du skulle vilja vara en farisé som har allting ordnat och redat i ditt liv. I så fall kunde människors åsikt hagla tätt om dig. Men nu är det inte det handlar om. Nu är det nåden i Guds hjärta som gäller. Och då får människor tycka precis vad de vill. Visst är det fantastiskt. Det fanns en som hette Stefanus. Han var en av de tidiga kristna som levde på Petrus tid. Han hade hört detta, han hade förstått det. Han hade säkert hört Markus läsa de här texterna och hört Markus predikningar. Han stod också inför det som Petrus utmanades för. Petrus överlevde den gången. Saulus överlevde inte den gången, för han var ett vittne som stod kvar vid sin tro. Han blev stenad till döds. Och den stunden när de kastade stenarna på honom, så såg han en plats i himlen. Men man som stod upp. Han såg Jesus, människosonen, stå bredvid makten på hur domaren satt ner och försvarsadvokaten Jesus stående upp, engagerad, ser alltihop, pläderar för det som sker, för all den där talan som Jesus ständigt gör för oss och visar sina händer och säger: här kommer en vän till mig och du ska veta, jag har köpt honom för allt han har gjort. Och Saulus, han kunde ta sten efter sten, för han behövde inte tänka vad människor tyckte om honom längre. Han visste att nu så finns det en som står i himlen och för min talan inför Gud, och jag är välkommen dit. Så när vi får den där frågan, eller när folk gissar om oss, vi känner ju av stämningen ibland, och de undrar på vår arbetsplats: är du kristen egentligen? Och när du frågar dig själv: är du kristen egentligen? Så kan du antingen ha det här offensiva svaret och säga: vågar du ifrågasätta mig? Jag är faktiskt tredje generationens elämmare och jag är faktiskt en av de andra. Eller så kommer frågan: är du kristen? Och du bara faller ner och du säger att: ja, jag försöker. Det går inte så bra. Jag är en kass kristen. Jag är usel. Så svarade inte Petrus. Petrus hade fått den där himmelska humorn in i sitt liv. Han svarar: alltså det låter, ja, om jag är kristen, det låter som ett ironiskt skämt. Fattar ni? Jag som gjorde allt det där, jag som svor och förbannade och inte kändes vid honom, jag får lov att vara en kristen och kyrkans största ledare. Visst är det tokigt? Men just därför så älskar jag Jesus. Vilket annat perspektiv att svara på frågan om jag är en kristen. Det är för tokigt att jag kan stå och predika för er om ni bara visste vad jag gjort. Ni kan fråga Hanna, ni kan fråga mina barn, de är ganska frispråkiga att berätta. Tänk att jag får lov att stå och berätta om Jesus. Det är komiskt. Att få veta vem man är. Och få lov att plantera sina misslyckande långt ner i nådens djupa mylla så att ingen mer kan se det. Och se att just på grund av det så växer det upp en välsignelse som spirar och förvandlar våra liv. Och se att av Guds kärlek och av hans nåd så är jag den jag är. Och jag kan fortsätta vara det med rak rygg och med glatt sinne. För jag är älskad. Så går det till att bli helad. Så går det till att övervinna de största, de pinsammaste nederlag vi kan ha. För så var det för Petrus. Och så älskar Gud att göra med var och en av oss. Smaka på den. Han älskar att göra det med dig också. Han lovar. Han säger: kom till mig, alla ni som kämpar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila.